Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Gud. Oh my god, herregud. Man har sett din rise alltså.
Ja, det är obehagligt.
Jag har inte sett.
Men... Är det obehagligt?
Eller, men det är konstigt. Alltså ja. Jag tänker att det är jättekonstigt. Alltså det, eller, det är inte så konstigt för att eftersom det är mer internationellt att folk liksom, det har blivit ett fandom och folk gillar, folk förstår vad manusförfattare gör i många andra länder, men i Sverige gör ju inte folk det.
Välkomna till Singelrådet med mig Matilda och med Emily.
Ja.
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 Och vi har en gäst också. Den här gången det är ingen mindre än Lisa Ambjörn som är manusförfattare och inte till vilken serie som helst utan kanske årets största Netflix-succé. Tar jag mig friheten att säga ändå. Young Royals.
Ja.
Som bara fick ett så, alltså det var ju bam. Och sen så pratade alla om Young Royals. Superspännande. Du har också skrivit den svenska serien Sjukt som finns på SVT.
Det är korrekt.
Och jag tänker att vi börjar väl, vi backar lite till. Du och jag är ju gamla dig-kollegor så att säga.
Det visste inte jag.
Nej, det är sant.
Okej. Okay. Vad läste ni där? Jag vet ju vad du läste, Matilda.
Ja, klart. Nej, men Lisa, du kan berätta vad du läste.
Ja, alltså det är ju då liksom filmskolan i Stockholm, basically. Och de byter namn också varje år, så att man vet aldrig. Mm. De heter STDH som STD.
Exakt. Doktor Högs Kåla.
Doktor Högs Dramatkåla. Ja, men de byter namn hela tiden. Men jag gick då på filmlinjen och... manusförfattare liksom, basically. Och gick ut 2018.
Vad hade du för drömmar då? Var det här någonting du kunde se framför dig?
Alltså när jag började där, när jag liksom fattade att jag kanske skulle skriva var jag typ så här 25 och då bodde jag i London och så flyttade jag tillbaka till Stockholm och hade för att komma in på en folkhögskola på Biskop Sarnö som också är lite så här prestige men verkligen är en folkhögskola liksom. Och då hade jag nog, vågade jag nog inte ens tänka att jag skulle jobba med det, utan att det var mer så här, åh, häftigt. Tänk om man kan få hålla på med det här liksom.
Mm.
Men jag hade väl någon så här idé, jag bara, men jag kommer säkert, jag ska skriva sci-fi, för jag älskar science fiction. Och jag var så här, du vet, vi gör inte tillräckligt bra sci-fi i Sverige, jag ska bli den första som gör det här och det här. Och så det ironiska nu, liksom 7 år senare, är ju att jag bara skriver om relationer.
Alltså ja,
enbart. jag har gjort någon en så här finskt sci-fi-projekt, men det var också så här väldigt grounded sci-fi om en gruva. Alltså, det är bara relationer.
Ja. Nej, men det är också lite därför det är så passande att du är här i den här podden om relationer. Hur kommer det sig att det blev så då? Att du hamnade i det?
Ja, men jag tror att det någonstans ändå är att så här... Även i bra sci-fi så var väl det kanske också en insikt som man fick under liksom att jag pluggade det och förstod vad manus är, hur man ska jobba med det liksom. Men då var ju det att alltså alla bra historier tar liksom ett filosofiskt dilemma eller problem eller tanke och sätter det i en relation mellan några karaktärer som vi som tittare bryr oss om och kan relatera till. Den bästa sci-fi är så och de bästa serierna och filmerna har liksom de där starka relationerna som, mm. Som vi bryr oss om eller vill se i alla fall utvecklas. Liksom. Mm. Så det är väl inte jättekonstigt egentligen att man hamnar här. Jag kanske gör sci-fi i framtiden, who knows.
Men sci-fi är väl egentligen en genre som på många sätt speglar samhällsnormer och var vi är just nu.
Precis.
Eller våra rädslor kanske.
Precis. Ja, och vad man kan liksom, där man kan dra det till sin extrema, liksom sin extremaste punkt. Men på ett sätt är ju Young Royals det också. På så sätt att så här, ja, men man tar hela så här frihetsfrågan om så här, är man fri som individ och sätter den i en person som inte har valt sina livsvillkor, vilket ingen av oss egentligen väljer. Mm. Men en, liksom, i prinsrollen. Liksom.
Just det.
Och vad det då innebär när han börjar utforska vem han faktiskt är liksom, och vill vara.
Vi ska prata mer om Young Royals senare, men Emily? Du...
Ja, jag tänkte, gud, jag vill ställa så himla mycket frågor här, men jag tänkte på det apropå det du säger om att så här, du hamnar i det här med att liksom, skriva, alltså att det kommer att handla om relationer och så vidare. När, för där kan man vara lite olika som skapande person, men så här, vad, när är du som mest kreativ, i vilket mående? Eller faser.
Ja, bra fråga. Jag tror att jag trodde när jag var yngre så hade jag en bild av den här liksom lidande konstnären. Att så här, så när du har varit igenom du har varit igenom jobbiga saker och du sitter där på kammaren. Och såklart så kanske typ ens behov av att uttrycka sig är störst när man mår som sämst. Det är inget konstigt. Men det som jag har fattat nu efter också att ha jobbat väldigt intensivt i 3 år och jag har liksom varit huvudförfattare på 3 stora projekt. Alltså man har liksom ändå varit med några gånger nu. Det är ju att, liksom att vara kreativ är liksom ett arbete. Man måste liksom fortsätta jobba även... Alltså jag har ju så här, brukar ha en bra dag och en dålig dag. En bra dag och en dålig dag. Så är hela mina veckor. En dag... bara man mår piss och bara, allt jag skriver är sämst och jag borde inte få jobba med det här och jag fattar inte varför någon lyssnar på vad jag säger. Mm. Varför får jag allt det här ansvaret? Ja, men den här, så här imposter syndrom. Och sen dagen efter så bara, ja, men fan, det där jag skrev igår var ju ändå... Och då lär man sig hitta, typ, tycker jag, ett sätt att jobba kring det.
Mm.
Där också så här, nej, men du ska må bra. Då skriver du som bäst. Mm. Om du har så här bra rutiner, du känner dig själv, typ när jag har dåliga dagar, då hittar inte jag på nya saker. Utan då redigerar jag kanske. Okay. Eller typ, vissa dagar tar jag pausar jag och går ut och promenerar och tänker. Eller typ ringer kompisar och diskuterar. Ah, shit, den här scenen är i det här avsnittet. Jag vill berätta det här. Alltså bara bollar liksom med folk. Och det är det som är fint med relationer. Att då har ju folk ofta väldigt starka åsikter och känslor kring det man gör. Så då blir det ju så här. Typ som i Young Royals. Alltså jag har ju snackat med mina kompisar om den sen... bara idén kom liksom att så här, hur skulle man göra det här och vad tänker du om det, alltså att man bara hela tiden har det, och där är man ju olika. Vissa författare är ju verkligen så på kammaren ensamma, men jag är inte det. Jag tänker
på serien Sjuk då, som handlar om en ung tjej i vår ålder ungefär, som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit i London i flera år, och allt går lite åt helvete för henne, och där också det tar avstamp i att hon blir fri eller friskförklarad från sin livmoder halscancer.
Korrekt.
Ja. Och det vet jag ju är självupplevt från dig. Och då tänker jag ändå att du har skrivit när du har mått dåligt, eller?
Ja, alltså jag fick ju livmoder halscancer när jag var 24. Och det gick ju väldigt snabbt när jag väl blivit diagnostiserad, eftersom jag också var väldigt ung. Det är väldigt ovanligt att få det när man är liksom under 60 egentligen, men procentuellt är det ju alltid en risk. Liksom. Då bodde jag då i England, jag hade byggt upp mitt liv där, jag hade bott där i 5 år. Och att så här, då mådde jag ju, när jag blev diagnostiserad, då mådde jag ju piss. Det var ju en hemsk tid. Men det var väldigt så, det var liksom ett halvår så här. Blev diagnostiserad, gjorde alla utredningar, opererades flera gånger. Alltså det var väldigt så, och var på sjukhuset hela tiden, kändes det som. Och sen gick det bra, vilket också var en förvåning. För jag hade ju börjat hinna ställa in mig på så här, ja men har det redan har man redan fått det första dåliga beslutet, då känns det ju som att man aldrig mer kan lita på, alltså ni vet, för när jag först bara hade fått så här, då allvarliga cellförändringar, då var folk så här, ja men du, det får jättemånga, det kommer gå bra. Mm. Alltså, det är vad jag säger till folk nu också, så det är inget konstigt, inget fel att göra det. Men sen då när de sa nej, det är cancer, då var man ju så här, oh my, okej, det kunde hända mig liksom. Men sen började allting fucka ur, då det fuckade med min snubbe som jag var tillsammans med då. Och så flyttade jag hem, gick på den här folkhögskolan och kände mig så här, ja men liksom, ja, bara hade failat, så hade tagit flera steg, flera steg tillbaka och var liksom, hade inga pengar och bodde först hos mina föräldrar och sen i ett i och för sig jättemysigt kollektiv, men alltid att bo med en massa med andra människor. Och, ja. Såg alla andra liksom excel in life och jag bara, nej, men jag, och det, hela grejen var också att så här, det hände så mycket med kroppen då också, så man bara, aha, kunde det här vara ett problem? Kan, det blir knepigt att ha sex liksom. Hur fan ska man hantera det?
Vilket också speglas i serien.
Ja, precis. Och då var det ju som att allt det där hände, jag levde ju med det, och så kanske jag hade typ en tanke, jag skrev mycket då, men mer typ så här dagboksinlägg. Jag hade liksom inte då en idé av att så här, det här ska jag göra en serie av. Men sen då när jag gick sista året på STDH, eller det gäller vad den här skolan nu heter, herregud.
Kålan.
Då skulle vi göra vårt slutprojekt. Och då var det som att jag var så här, ja men jag hade försökt skriva lite om det här, men det hade blivit så jävla deppigt och mörkt. Alltså det var så här, ja, det handlar om någon som får cancer och alla mår dåligt. Och hon går runt och mår piss och så mår den personen piss av det. Och så. Alltså det var bara sorgligt liksom. Och då så var jag bara så här, jag kanske bara ska skriva om alla sjuka grejer som har hänt. Alltså som också är ganska roliga, så här galna situationer jag hamnat i. Och då började jag göra det. Och då blev det ju en annan ingång i det. Då blev det en energi så här, okej, nu ska jag berätta om så här, alla konstiga one night stands jag hade efteråt. Där typ, man var tvungen att så här berätta att man haft cancer. Alltså du vet, alla så här konstiga situationer som uppstår liksom.
Att jobba som assistent på en PR-byrå och gå ut och köpa
heroin.
Du behöver inte kommentera om det är
Jag köpte upplevt. Inte heroin, men jag blev uttvingad och köpte en hel del gräs till folk. Och det var ju kanske då min så här duktiga, kommer från en sån nykteristfamilj, inte riktigt det var vad jag hade, och jag hade tänkt att jag skulle göra.
Yo, you got the stuff. Hello.
Ja, det är roligt. Jag älskar alla såna ord. Yeah. Trap queen, D-boy, street pharmacist around here.
Ja, jag skrattar det gott åt denna scen. Men ja, så du liksom implementerade, det är ett ord som finns, ursäkta mig. Humor i det deppiga. Ja. Vad skulle du säga att det gjorde för serien?
Ja, men det
och dig
ju, ja,
också.
Alltså jag tror att, och det var ju det som var intressant. Det var ju väldigt intressant. Ja, för mig var det ju typ terapeutiskt att skriva den. För att det var ju skitjobbigt att gå tillbaka in i de där mörkaste känslorna. Och också en så här stor del av serien handlar ju inte ens alltså om att ha cancer, utan bara liksom vad en typ känslan av en nära döden upplevelse gör med en. Och hur det liksom gör att man försöker hon försöker ju så här vinna i livet efter. Alltså jag var tvungen att se mig själv med en ganska krass blick också sen när jag kom tillbaka då, och jag gick på den här folkhögskolan och jag bodde hemma hos mina föräldrar, jag var i Farsta där jag växte upp, och så träffar man på, du vet, någon gammal klasskompis som bara, du vet, och man bara hör den här, man bara, ja alltså nu är jag i Sverige, nu bor jag hemma hos mamma, men jag har bott i London och alltså jag hade värst jättekult jobb och jag var jävligt cool ett tag. Alltså så här, man bara, men vad håller du på med liksom? Och i serien så är det ju också så här, då är det ju folk som kollar out henne och bara, men du tycker ju att du är bättre. Du kommer tillbaka hit och tror liksom att du är bättre än oss. Och då var jag tvungen att se mig själv lite också så här, möta den bilden och bara...
Det är mycket att hon går omkring också. Jag tänker det är så intressant. Jag tycker det är intressant den här att hon... Jag höll på att dö faktiskt. Ja. Alltså att det är liksom... Och det är alla bara så, jaha. Ja, men du lever ju nu. Så att, alltså så här, jag har också haft cellförändringar av tredje graden då, som det heter. Och precis. Jag var skitdeppig och bara... Alltså, Jag hade kunnat dö, hörni, om det hade gått längre. Precis. Alltså jag vill bara säga det.
Jag vill bara att ni ska veta att jag har varit med om saker som ja, men, har förändrat mig.
Om ett träd faller i skogen och ingen ser det har det liksom fallit.
Precis.
Då. Det är den.
Precis. Ja.
Men hur skulle du säga då att, att liksom den här cancer erfarenheten har påverkat dig nu när det har gått liksom en tid?
Ja, men jag tror typ att jag kanske tänkte att bilden jag hade innan av när man går igenom cancer, och det är ju också, det hände ju också i serien, men det hände ju också mig i våras då när liksom serien kom ut, då ville ju alla berätta den här liksom cancerhistorien, alltså att man blir den här goda berättelsen om någon som har klarat sig, någon som har överlevt, som också man använder ofta som så här stark, och jag är så här, man är inte stark, man är helt i händerna på sjukvården, man har ingenting att säga till om, man lämnar ifrån sig sin kontroll, sin allting man är, och liksom det är någon som har gjort en sån bild när man så hänger av sig allting i väntrummet och sen går man in till läkaren, det är känslan. Men det är klart att det är inte bara ett mörker, trauman gör ju det, alltså om man försöker bearbeta det så leder det i alla fall ofta till att man kanske får ett litet annat förhållningssätt också till katastrofer. Alltså jag tror att jag är en sån här riktig katastrof. Ni vet, det var någon sån så här, mina polare gjorde en sån så här, ah, men vem är du i Mumindalen? Och man bara, ah, ja, ja, mig, eller lilla mig, eller ja, ja, den här snarkfräk. Alltså du vet, bla, 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 man vill vara någon. Och så var min kompis bara så här, nej men du är den här, du är Filifjonkan. Och jag blev så jävla provocerad. Jag bara, vad menar? Jag bara, jag är inte fucking Filifjonkan. Och det är den här karaktären som bara tror att världen ska gå under hela tiden.
Hysterisk.
Hysterisk, svinjobbig. Och jag bara, ah, och sen insåg jag bara, ah, men det är jag. Det var det cancern lärde mig.
Jag måste också göra det här testet.
Jag tror att så här, man går och väntar på världens undergång. Men det positiva när man är den personen, det är ju att när jobbiga saker väl händer så står man ändå ganska lugnt. För att man har redan förberett sig för allt det dåliga som kan komma. Absolut. Så man är ganska chill. Alltså jag känner mig väldigt gammal. Det var väl det som hände efter cancern. Alltså jag hängde med, liksom alla mina kompisar i min ålder. Och jag kände mig plötsligt som att jag var som 40.
Alltså för när vi med var typ erfarenheten.
Ja. Och typ kroppen. Att bara så här typ ha blivit opererad. Att så här, kroppen är svullen. Man har tagit bort lymfkörtlar så att man blir så här, lite svullen kring lår. Alltså det är så här, man bara, det vill man inte ha när man är 25. Då vill man bara vara i sin prime. Liksom. Och det är det vi så här, driver med i serien också. Så här, det är roliga kring
det. Det är verkligen den stora myten att man ska vara i sin prime när man är 25.
Man är ju helt outvecklad.
Nej, men så här, det finns ingen som är bra när man är 25.
Nej.
Kan folk förstå det?
Nej, men hjärnan har väl precis typ börjat bli klar. Ja. Men inte än. Den har inte liksom lyckats bearbeta alla erfarenheter.
Nej, precis. Jag upplevde liksom, alltså, de säger då att vid 25 så har hjärnan utvecklat 100% konsekvenstänkande. Men det gav mig skitmycket ångest i flera flera år. För innan hade jag inte alls haft något konsekvenstänkande och bara, yeah, vi kör! Jag är bäst! Typ. Och sen så bara, maybe suger jag, kanske. Alltså, och sen så fick man ångest för det.
Men gud, jag har inte tänkt på det. Det är faktiskt väldigt sant.
Ja, och alltså, då gick jag på dig och var så jävla självkritisk hela tiden.
Men fast det är bara, det är bara att gå på en konstnärlig utbildning i Sverige, vara, tror jag. Det är liksom Bergman förtrycket. Man ska må piss.
Ja, man ska börja gräva i sig själv. Och liksom, ja,
kanske hade det varit bättre om man var 22 och bara, fan, det här skrev jag. Fan vad bra det var.
Ja, alltså, på ett sätt. Å andra sidan så är det oftast tyvärr inte så.
Nej, jag vet. Usch, det är så hemskt. Så här, läsa saker som man har, alltså, nej, jag vill inte ens tänka på det.
Ja.
Nej. Jag har alla konstnärliga bilder man har tagit på.
Men har du massa gamla alster som du, lite sidoämne, men som du ser tillbaka på, vad fan var det här?
Nej, eller? Men jag har gjort så mycket dåliga saker, och det gjorde jag även i skolan. Alltså det här var inte, och jag kommer säkerligen göra det i framtiden också. Det försvinner nog aldrig. Men nej gud, alltså jag har ju aldrig tänkt att jag ska jobba med att skriva. Så att jag har inte så mycket dåliga skrivalster från tidigare. Men jag jobbade som filmklippare innan. Och jag har gjort väldigt mycket dåliga kortfilmer i mina dagar, kan jag säga. Och väldigt många som har pretentiösa försök att liksom vara cool och inne och så. Jag tror också att det är en sån grej med att gå på en konstnärlig utbildning om man är typ, som du Matilda, lite rolig och tackar, lite spexig och lite så här med i tiden, då är inte det alltid det lättaste heller. Det är lite enklare ibland om man är lite svår,
ja,
och tyst och mörk och gillar saker som ger en väldigt mycket ångest.
Jag kände mig så fruktansvärt check hela
tiden.
Ja,
det är samma här. Och det var inte alltid liksom, det är inte alltid folk gillar typ att man kan parera mellan att och det är så här, att man kan parera mellan både att vara rolig och sen allvarlig.
Mm.
Och det är ju det sjukt där, är ju väldigt så här, komedi, men det finns alltså, det är inte så här, nu är det sketch, nu ska vi bara driva om sjukhus,
utan det är inte pålagda skratt liksom.
Nej, och den har inte det här alltså som vi är ganska vana vid i Sverige, och det tror jag liksom är ganska genomgående allt det jag gör, att gör man komedi då ska det vara med liten svärta eller lite sarkastiskt i alla fall, lite utifrån perspektiv på karaktärerna, vi ska skratta lite åt dem. Vi ska tycka att de är lite så ofta också för att de utspelar sig i samma typ av miljöer, medan typ Sjukt och Sommaren 85 som var en annan serie som jag jobbade på, en SVT-serie som liksom blev kallad buskis, och jag var bara så här, ja men fan vad nice, ge mig buskispubliken, jag blir skitglad om de kollar på det här liksom.
Känner du nu då att du alltså, har landat mer i ditt uttryck?
Absolut, ja men mycket så här typ värme för karaktärer, att jobba väldigt mycket så här inifrån, typ jag kan inte skriva en karaktär som jag inte själv tar på allvar liksom. Även i Young Royals där du har några ganska extrema karaktärer, typ August som är en sån karaktär som han är liksom högsta hönset på skolan, han använder liksom mycket härskartekniker och är väldigt nedlåtande och så här. Men i mitt huvud som jag känner jättemycket från honom när jag skriver honom, och jag förstår hans logik precis, alltså så här, nej men självklart, det här är ju så man gör för att bygga upp en person, och du måste visa makt mot den här personen, för annars så kommer hierarkin ruckas, och om hierarkin ruckas då blir det fara och färde liksom. Alltså, att hur, man går in med det.
Och hur föddes Young Royals?
Ja, alltså det var ju vi gjorde Sjukt då på Nexiko som är ett produktionsbolag, och vi höll på att jobba med den, och så vdn där, Lars och jag som tycker jättemycket om, vi satt och snackade och han var så här, men kan vi inte fortsätta jobba ihop efter Sjukt, liksom. Vad ska du göra efter? Och så pitchade han lite liksom, idéer som deras inhouse-avdelning tar fram. Kanske typ så här, vi skulle vilja göra någonting i den här miljön, eller det här är den här kanalen sugna på. Liksom. Och då tog de upp en idé som de hade som var utspelade sig på en internatskola som hade en prins, en fiktionell prins. Men som var mer liksom en Riverdale typ eller så här, elite liksom lite så det började med ett mord och sen får vi se vad som har hänt som ledde upp till det här, men med liksom undertexten var liksom att den här prinsen kanske var queer, och då var jag så här, nej men vänta bara stopp, så här, en queer prins på en internatskola, vi kan bara låt mig, får jag skriva om det här till ett drama liksom, att vi inte går in i någon så här förhöjd liksom verklighet på det sättet, utan vi om vi gör den liksom real, om vi verkligen går in i och verkligen så här sätter oss i hans skor liksom och är med honom på den här upplevelsen. Och det gick de igång på, och så pitchade vi det till Netflix, och då var de ganska snabbt så här, för de är ju väl bra på att känna pulsen i världen liksom också, och var så här, okej, det här är en tematik som är uppe i luften nu också, mycket med så här Meghan och Harry, England, alltså så. Och så fick vi greenlight då, så betyder att man får göra det. Så att,
det jag undrade mycket när jag tittade på serien var, jag tyckte om den jättemycket, måste jag bara lägga in såklart, men att jag blev så här, att jag bara, men vänta hur, och då känner ju inte jag till liksom din bakgrund, men jag är så här, Jag kände direkt, som också är så här en skapande person, att jag bara, men gud, jag hade aldrig kunnat skriva något sånt här, för att jag har inte erfarenhet av de här miljöerna. Jag vet inte vad som försiggår. Jag kan, alltså, hur har det varit för dig, som jag antar inte heller har liksom,
det är väldigt stor skillnad från
det ursprunget. Ja, exakt.
Ja, absolut. Alltså, nej, verkligen.
Vad är det för research du har gjort?
Jag är en liksom första tjej som absolut inte är, jag är inte en prins, jag är har aldrig gått på en internatskola, jag känner inte så många i de miljöerna. Nej, men det som är det fina med att jobba med film och tv, det är ju för det första att det inte bara är jag som berättar, alltså det är inte bara liksom, jag har inte gått och skrivit en bok liksom där jag har hela så här berättarperspektivet, utan vi är ju jättemånga fantastiska människor som har gått in med sina erfarenheter och upplevelser i det här liksom. Men från början så var det ju alltså research. Alltså jag har läst allt som finns att läsa om den svenska överklassen. Vi har intervjuat folk, pratat med folk som har gått på de här skolorna nu också bara de senaste åren för att liksom inte hamna i den här gamla ondskan, den här Jan Guillou-boken liksom. Bilden man har av hur det var på liksom 80-talet, eller ja, den utspelar sig på 60-talet, men alltså utan att göra den väldigt modern. Och det är ju lite svårt för att den svenska överklassen är ju liksom väldigt sluten på ett sätt. Men tack vare sociala medier så kommer ju ändå en hel del saker ut. Så jag har också varit så här, kollat jättemycket YouTube-konton, lyssnat på poddar, hur man pratar. Och sen tar man ju sig absolut konstnärliga friheter. Men vi hade till exempel en person som sen också jobbade på hela projektet som inspelningsassistent liksom, och som proddas. Gick på en av de här skolorna bara för liksom, några år sedan. Så hon var väldigt ung och hon hade erfarenhet att vara queer och inse det under den här tiden på skolan. Så vi hade liksom, vi hade så här långa samtal och till exempel det finns en scen i avsnitt 2 när de står och slår besticken i borden. De sitter i matsalen på respektive elevhem och så ropar de på bordet och så får de som har hookat upp med någon, om man har hört någon rykte, då ställer man dem på bordet fast att de egentligen står på stolen. Och så är man så här, med vem, vad gjorde ni? Alltså man får ställa de här frågorna. För att i den här typen av miljöer så allt blir liksom känt ändå förr eller senare. Så det blir någon sorts respektgrej att alla typ har lite koll på vad som hände igår. Vilka hånglade du med? Vilka har legat? Så här. Och den använde vi ju då i serien till exempel. Som en sån scen. Där vi också passade på att berätta om hur killar snackar versus hur tjejer snackar och så här. Alltså, så att man kan hitta ingångar i de här miljöerna. Och det kommer ju både till så här HBTQI plus aspekten och att vara ung idag, alltså jättesvårt att skriva om ungdomar. jättesvårt att skriva. Ja, men också så
här, jag tänker att det är skitsvårt.
Ja, det är det värsta. Alltså för att de också är, alltså om de inte tycker att det är bra eller realistiskt,
då blir det cringe.
Ja, då är det cringe och då tittar inte, alltså då kollar de inte. Medan typ vuxna kan ju ändå, vi ger ju ändå saker kanske en chans i alla fall. Medan typ barn och ungdomar, de är bara så här,
attention span.
Ja.
Två sek.
Ja, hur har du tänkt kring det? Attention span. Det är ändå en rejäl grej idag. Alltså att man ska orka titta på en hel serie.
Ja, men jag tycker samtidigt att det är intressant för att och det vi har gjort i och för sig är ju att det är ett ganska högt tempo dramamässigt. Så är det liksom ganska, alltså det är väldigt matigt och det är väldigt kompakt liksom i storyn, att så här, vi vet vad som står på spel. Det ligger liksom ett, som ett filter hela tiden och trycker på utifrån. Men det intressanta där är ju fortfarande att det är de scenerna som är ganska utdragna, som är ganska långsamma, som är de här liksom intima scenerna eller när vi bara känslomässigt bara får vara med en karaktär. Det är ju också då de har fått utrymme och står ut och blir väldigt omtyckta och omdiskuterade. Så jag vet egentligen inte om det är liksom själva attention span-grejen på det sättet, eller om det är att bara typ ge dem lite typ riktigt content som är så här, nej men du kommer bry dig om den här personen och jag kan få dig att bry dig om den här personen istället för att så här, det behöver vara, för det är många serier som är så nu också och därav, jag tycker verkligen om Riverdale och lite de här också, det är inte det, det är liksom, men det är fint att det finns olika typer av berättelser fortfarande. För man kan ju också bli helt så här, aha, jag kollade ner på mobilen i en sekund och då hade 20 saker hänt. Men mitt mål är ju alltid att du inte ens ska plocka upp mobilen.
Precis.
Liksom. Mm.
Men sen så är det ju också att även med så här serier som som kanske primärt riktar sig mot en så här yngre målgrupp, alla vi som har varit där kan ju också relatera till, alltså precis som så här, jag tänker skam till exempel, som är stort i så många åldrar, att så här, alla de här sakerna som händer och sker, vi känner ju likadana saker även om kontexterna är olika, det är bara beroende på ålder. Jag blev ju själv väldigt så här, alltså jag kollade ju klart på Young Royals på ett, två dygn. Alltså det var ju verkligen så här att man slukades in i den världen och att man ville vara i den bubblan. Och det blev ju extra intressant för mig då, som inte heller har någon erfarenhet av de här miljöerna, att så att jag får säga bara, det var som att jag behövde googla. Jag bara, är det här så det går till? Att jag skulle så här kolla så här vad som stämde. Typ. Var ligger den skolan? Jaha, nej, det är ingen skola.
Typ. Det älskar jag ju. Det är ju liksom det finaste betyget man kan få. Och att det är liksom, alltså man ska alltid ta sig konstnärliga friheter. Så är det alltid. Alltså vi har ju, just nu i Sverige så finns det ju bara två internatskolor. Så det finns ju bara två att gå på. Men internationellt finns det många fler. Sen är det ju alltid mest intressant, tycker jag, att berätta, alltså man vill berätta om det landet som det utspelar sig i. Det här är ju en historia om Sverige också, om liksom hur vi förhåller oss till att vi har en väldigt stark adel fortfarande, alltså att, och som typ folk inte vet om. Alltså folk har, alltså mycket så här typ, man bara, alltså det finns fortfarande så här konstiga arvsrättsregler. Alltså det är liksom, det är kaos och vi vet inte om det, och vi är medborgare i det här landet liksom.
Men jag tänker på det du pratade om, att ge dem bra content, så att säga. Hur mycket spelar skådespelarnas insatser roll här när det kommer till minspel och alltså bara liksom kroppsligt uttryck? Kanske flummig fråga, men jag tänker, du bidrar ju med dialogen givetvis. Men,
ja. Jag skulle säga tvärtom. Om, alltså speciellt om det är, alltså att skriva manus är liksom, många tror, alltså det man tänker är ju så här, det är, man skriver dialog, man skriver vad de ska säga, och det är ju, skulle jag säga, den minsta biten av det. Det är det jag skriver sist oftast, för att det som är det viktiga är så här, en riktning i en scen. Varför går den här karaktären in i den här scenen med den här känslan? Vad är det den vill? Vad försöker den göra för att, liksom, för att nå det här den, som den tror att den vill kanske, fast egentligen har den ett annat behov som den inte förstår. Och så då möter den här karaktären som, alltså man håller på jättemycket sådär. Alltså skådespelarnas insats i ett sånt här projekt är ju enorm, för det första för att de är yngre, så de är närmare målgruppen. Alltså Edvin som spelar huvudrollen är ju liksom 18. Om inte han blir nominerad till alla sådana stora priser i hela världen, så kommer jag vara så jävla sur. För han är en otrolig skådespelare. Liksom. Men det är de alla. Och de ger ju så otroligt mycket av liksom fingertoppskänslan. Samtidigt som att vi kommer undan lite med att säga att det här är en internatskola. Prinsen kanske inte svär lika mycket. För att han har behövt hålla sig från svordomar på ett annat sätt än många andra. Eller man, alltså ni vet, så man kommer ju undan med lite sånt. Men de går ju in med och får ju också ändra. Alltså för mig är liksom dialog är inte, det kan finnas en så här, ja, vi måste säga den där repliken för att det speglar det, just den där grejen. Eller det är viktigt att vi hör det här ordet som sen bla bla. Men ofta så kan man leka runt med just repliker för att det också handlar om hur skådespelarna, alltså när vi gör castings, alltså när man har liksom några första utkast av manus, man börjar testa, då ser man ju vad som funkar också eller inte. Jag älskar att kolla på castingband, för då ser man också liksom vad olika skådespelare tillför till rollen. Och de gör dem alltid olika, och det finns alltid, alltså så. Och då när man väl har bestämt sig att okej, men vi köper den där tolkningen och den här personen som ger oss det där lilla extra liksom, då kan det ju kännas så här, jag kan ju bli så här knäpp i huvudet för att det känns som att den personen, den karaktären som plötsligt existerar liksom har tagit sig ut ur mitt huvud och att det inte är jag som har hittat på det. Alltså jag kan ibland vara så här,
har ett eget liv.
Ja, precis. Det känns som att det är liksom, ja, men du vet, man kan nästan bli lite så här, liksom, jag förstår folk som blir religiösa liksom, för att man bara, det är en typ, den typen av upplevelse, att man bara, oh my god, nu existerar de här karaktärerna plötsligt. Och typ mellan Edvin och Omar, som är ju så otroligt fina tillsammans. Jag menar, hade vi inte haft den energin mellan dem, då hade det kanske blivit jätteknepigt i manusen för att man inte hade känt det man ska känna. Men när de lyckas tillsammans med intimitetskoordinator och regi och allting lyckas, alltså garderob, liksom, allting bara sätter den här känslan, då, då kan man ju luta sig tillbaka lite som manusförfattare och bara, okej, okay, nice, vi har det.
Vad gör en intimitetskoordinator?
Ja. Just det, det pratas lite om det just nu.
Ja, det är lite inne att snacka om. Och det är för att det är relativt nytt. Och i både Sjukt och Young Royals så hade vi samma intimitetskoordinator. Som då är Sara Arhusius, som är en av de två i Sverige som finns just nu. Liksom. Och dens roll är ju att liksom... Precis som att man har kostymavdelning och att man har mask och att man har foto, så har man liksom en person som ansvarar för att ett gå igenom manusen till att börja med och kolla vad har vi för intima scener. Och det kan ju vara allt från att någon ska krama någon, alltså en förälder ska krama sitt barn, till en sexscen. Liksom. Hittar dem, tar ansvar för de scenerna. Pratar med manus och regi om vad visionen är, vad det är man liksom, vad det finns för tankar om hur man ska filma det här, ju närmare inspelningen man kommer, hur det ska filmas, i vilka vinklar, hur mycket ska vi se, och sen snackar den med liksom, då kostym, vad behöver vi för kläder för att kunna göra det här, ska en hand stoppas ner i en byxa, ja, men då har man liksom underkläder som gör att man inte, du vet, alltså, det blir liksom aldrig. Det är aldrig sexigt på inspelningen.
Kyskhetsbälte under.
Precis, för att göra det bekvämt. Och sen har man, alltså det tänket är liksom intimitetskoordinatorns ansvar då genom projektet. Prata med skådespelare, förbereda dem. Träna, man gör rep där man liksom går igenom scenen. Och hela tiden liksom checkar av med varandra att, ja, men känns det här bra? Får vi ut det vi vill ha av scenen? Alltså så här, ja, men skapar en trygghet. Och också blir ju kanske då, som det har varit förr, så här problem i filmindustrin där man, där kanske vissa typ dåliga regissörer har utnyttjat den här typen av scener som också ofta är väldigt känsliga. För att, ja, men typ ha inte berättat för en karaktär vad som ska hända, så att man har fått då riktig skräck, eller vad man ska säga, vilket är så här, då att ge någon ett trauma, det blir liksom ett övergrepp på riktigt. Också att vara liksom en brygga mellan det, så att skådespelarna också kanske kan uttrycka sig om det är några oroligheter, så att det inte bara blir liksom skaparna av serien och så, som skådespelare, att man känner att, ja, men jag behöver liksom, jag vill inte vara jobbig, jag vill inte vara att folk ska snacka skit om mig i branschen, så jag gör vad som helst, alltså, så att man liksom hittar,
Nu vet jag, kommer jag tänka på en serie som verkligen behöver en sån där koordinator. Sex Life. Fan vad hemskt.
Har jag inte sett den.
Jag tror i och för sig att de har den.
Ja, det har de säkert. Men den är väl av amerikanskt bråte. Alltså fan vad kunst den är.
Ja, men det är, nej, men, och det är hemskt när det inte funkar.
I våra liv.
Nej, men gud. Ja, verkligen. Och att det är jätteskönt som, alltså, manusförfattare är ju liksom för att när jag skriver intima scener, oftast så, så tänker ju inte jag så här, de ska vara nakna i den här scenen, vi ska se rumpa, det ska bli sexigt och det ska vara, utan det är ju så här, det här är första gången den här karaktären inser att han har de här känslorna för den här karaktären, eller typ, i den här scenen är det ett maktspel.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
De testar varandra här. Och då är det jag fokuserar på. Och ibland när jag har kommit in i vissa, inte i de produktioner nu som jag har liksom, varit huvudförfattare för, men
och man har sett en scen och man har varit så här, och det är typ bara så här, man bara, men det här är typ, det ser jätteporrigt ut. Eller så här, det är typ, alltså, man har liksom inte, man skriver inte för att göra, typ Sex Life kanske är mer så här, nu ska det vara en sexy scen för den här, vår publik vill ha det här.
Och det är väl mycket kulturellt också, liksom att det här är sex mycket mer laddat än vad det är här.
Ja, precis. Och att det är väldigt skönt att ha den så här tryggheten att så här, nej men någon kommer ägna en liten, lite hinna, för också det är väldigt ofta stressigt i filmsituationer. Mm. Någon bara hinner tänka, ja just det viktiga i den här scenen, det är ju att han går lite för långt och den där personen för första gången står upp för sig själv. Det är det viktiga, inte att vi ser tuttar typ. Alltså, så. Det är väldigt skönt.
Tits and
ass. Tits, get some tits out.
Nej, men jag tänker på casting då. Mm. Jag tycker mig ändå se en trend just nu att man tar in artister, alltså musikartister i serier. Ni har ju Omar till exempel.
Ja.
Känd från The Faux and O, men också som solartist. Och sen så har vi ju andra exempel i Oscar Sia som också har börjat skådespela mer. Silvana Imam ska spela en roll i en film eller serie som
jag
kommer snart.
Jag tror att det var film.
En film, ja. Till exempel, alltså är det här en strategi man har? Vad tänker du?
Jag kan ju inte prata för andra produktioner, men i vårt fall var det ju inte en strategi, men eftersom karaktären ska sjunga, Simon, alltså rollen som Omar spelar är ju, ska ju vara en duktig sångare.
Mm.
Och det är inte alla som är.
Nej.
Och det är också en roll som är, alltså den är väldigt krävande. Han ska lira med prinsen, man ska heja på dem så otroligt mycket. Men han ska också ha den här liksom, ja men skörheten i sig med liksom sin familj och allting. Och vi kastade jättelänge för den. Vi testade massor med, alltså folk är så duktiga och så fina. Men det var faktiskt inte, jag är ju alltid för att ha okända ansikten.
Mm.
Om jag ska vara sån sjuk, det är ju också så här många som inte har synts jättemycket i filmsammanhang. Och ja men, till exempel Stina Andersson som är med som spelar Bakos. Som har gjort typ en kort film när hon var tonåring.
Nej, men,
hon är ju så bra för att också hon ger någonting lite nytt. Och att det ska kännas som, men du är i Farsta. Mm. Du är på, i någon halvstor stad i Sverige. Mm. I ett område där alla känner alla. Och för att få den känslan så vill man ju ha det där genuina liksom. Men det var faktiskt en av de svåraste rollerna att tillsätta. Och då när Omar kom in och han har den här rösten och han gör Simon till någonting annat än kanske också. Alltså att det här att ibland kommer de ju in och överraskar den med att så här, men just det. Simon, när han har liksom den här blicken på Edvin, då bara klickar någonting i huvudet eller vad det nu än är.
Mm.
Sen var det väl jätteutmanande för honom. Det är ju otroligt jävla imponerande att gå från att liksom ha stått på en scen, ha koll på sin egen koreografi, ha ansvar, ha liksom och också kunna styra bilden av sig själv utifrån till att stå framför en kamera och bli regisserad av Erika och Rosta liksom.
Mm. Man får
och
inte släppa. Titta in i kameran heller. Nej, det gör man ju som artist, så ska man titta in i kameran.
Precis, och du kan liksom vara med den här kanske också så här influencer-grejen att så här, du styr din bild men som skådespelare i en serie då ska du ju kunna du måste ta bort det från dig själv för annars blir det inte bra skådespeleri, då regisserar du dig själv och det är regissörernas jobb liksom.
Just det. Men det gick ju väldigt bra måste man säga.
Absolut.
Men hur mycket tror du ändå, även om det inte var strategiskt, att alltså han har ju ändå liksom en fanskara som han tar med sig in i detta.
Absolut.
Hur mycket har det bidragit till den ändå liksom enorma fankultur som har bildats kring de här två huvudrollsinnehavarna?
Alltså bra fråga. Jag tror att det snarare kanske har att göra med att alltså den blev ju väldigt stor i Central- och Sydamerika. Mm. Liksom ganska fort så kom det ju från liksom Brasilien och så. Och det är ju klart att han är ju svensk från Venezuela. Att det såklart, då handlar det ju om representation kanske också. Att så här, de bara, men gud, det här är någon som, han pratar spanska med sin mamma. Att man får den där connectionen.
Mm.
Men alltså, om jag minns rätt nu så hade ju han några 100 000 följare innan. Och Edvin hade ju också kanske där, ja, men 30 000, alltså något sånt på Insta. Så de var ju inte okända i Sverige. Liksom. Mm. Edvin har ju gjort jättemycket tidigare. Men jag menar, nu är ju båda uppe i över miljonen.
Mm. Är det så?
Ja. Mm.
Oj, jäklar.
Så, och det är ju liksom, och det tror jag också har så mycket att göra med just fandomet och den typen av, alltså jag och mina kompisar var ju liksom inne i så här slash fandomet liksom när, eller höll på med, de skrev slash, vi var mycket så här Drake och Harry Potter, alltså man har en internet Tumblr, man lägger upp liksom, det är jättemycket så här skapa liksom symboler av karaktärer i tidningar och mycket så här också det här, eftersom liksom mina bästa vänner är ju liksom queera och är liksom en queer tonårsgrupp, så det var liksom de som jag växte upp med. Där gick man ju liksom och letade hela tiden så här, men det där ordet som den där sa, det betyder han är egentligen gay.
Precis.
De känner
lite
så här,
lesbisk tröja.
Lite lesbisk tröja, 100%. Och då har man, och det, hela den grejen online är så himla stor. Alltså det är en sån, så att när de väl började kolla och när de väl började göra liksom fanart och hitta på egna historier och på Wattpad eller vad den heter, den här appen där man folk skriver sina egna historier, då har ju folk redan skrivit, alltså de har ju skrivit säsong 2, 3, 4, 5, 6 och 7 och hittat, alltså de är liksom helt, så att det sprider ju sig på ett sätt som är helt galet.
Det är otroligt, alltså du repostar ganska mycket på din story, det är väldigt kul att se. Det är ju fantastiska målningar som görs och det är, alltså, det är så mycket fandom kring den här serien, och jag tycker att det också är revolutionärt på något sätt att man slipper leta då efter en lesbisk tröja eller precis, någonting som är sexuellt, utan det är vad det är. Och det känns lite som att det aldrig tidigare riktigt har hänt i den här skalan, håller du med mig, när det kommer till hbtq-kultur?
Ja, men jag tror det, och jag tror också att det var liksom, jag var, det jag var rädd för, det var att så här, eftersom man inte har liksom all kontroll, är ju så här, tänk om de inte gillar det, då kommer jag att må så piss. Om de som jag har haft i huvudet när vi har skrivit, när vi har jobbat med det här, inte tycker om det, då kommer jag må dåligt. Men jag visste ju liksom, när vi såg de sista klippningarna så var vi såhär, nej men det här blir bra, det här är bra, det här kommer liksom, det kommer landa rätt. Men man kunde inte, man kunde inte fatta hur stort det skulle bli, men jag är ändå inte lika förvånad skulle jag säga som vissa inom Netflix eller produktionen eller sådär, som ändå har varit så här, och det hade man ju inte kunnat, och jag bara, nej men alltså vi gav dem en gay prins. Ja. Alltså det är det enda, det är det enda de vill ha. Det är liksom, det är så bara,
Men hur har den då, för det här är en Netflix Nordic produktion, hur har den mottagits mer söderut? Nej men liksom i resten av världen som kanske inte heller är lika alltså progressivt det fina, lagda.
Nej men det är vackra, och som gör att jag typ också gråter en gång varje dag, för att jag får komma ut historier skickade till mig hela tiden från liksom hela världen, är ju att den har gått väldigt bra i länder som har väldigt restriktiva lagar kring homosexualitet. Som till exempel Ungern och Ryssland, och alltså så här, de platserna där man också inte får ibland göra inhemskt content.
Nej men precis, jag tänkte på det.
Så they devour it. Det säger ju någonting. Liksom.
Ja, det är så häftigt också att det når ut en serie som där det språket övergripande är svenska. det känns också ganska ovanligt.
Ja, det är, alltså, och det är ju så också typ, det är ju svårt på ett sätt att backa bandet, känner man nu liksom. Båda de här serierna, både Sjukt och Young Royals, har ju varit väldigt, det har varit ett galet år för mig på det sättet att så här, släppa någonting, en väldigt personlig historia, och sen släppa någonting på den här skalan med Young Royals. Men det är ju svårt att tänka att man inte ska få jobba i den här typen av så här, världspremiärskala, för att det är en, det är liksom, det är en helt annan upplevelse att se också hur olika människor tolkar det, hur olika länder tolkar det. Så jag menar, i Sverige också, alltså bara rent personligt som manusförfattare, typ om jag frågar er så här, men vilka är era favoritmanusförfattare för film och tv i Sverige? Amen.
Alltså det är hon som skrev Spung, tycker jag är fantastisk.
Absolut, Silla Jackert och Pia Gradvall var med och skrev den också. Hon är med och skriver Young Royals.
Ja, kul.
Och några till gjorde ju Spung. Men anyway, men alltså det är ju det man har. Man är typ så här, jag fucking Åmål. Den var typ viktig, eller du vet så här, man har, men typ ingen har någon koll på författarna.
Och det är väldigt skönt på ett sätt, för jag vill inte vara en så här publik person eller en så här, någon som folk känner igen. Och det är ju väldigt tacksamt då. Men det är också tråkigt för att det bygger ju också en kultur av att vi inte får göra vårt jobb ordentligt. För att man satsar inte pengarna och tiden. Alltså så här, jag har då ett bra manus.
Mm.
Så här, du kan göra en dålig, man brukar säga så här, du kan göra en dålig film av ett bra manus, men du kan aldrig göra en bra film av ett dåligt manus. Nej. Det är liksom omöjligt. Mm. Om du inte har en bra grund att jobba ifrån, då har du inget liksom. Och det har ju varit häftigt att bara se så här, alltså också utomlands, där man ett har en annan kultur, alltså folk är då så här, de har koll på manusförfattare.
Mm.
De gör bilder av mig, vilket också är helt sinnes. Okay.
Ja.
Ja, men det är ju bara galenskap, men det är jättevackert. Men det är liksom också så här, folk skickar så här, du vet, så här, our savior and lord, ja. Lisa Ambjörn.
Och jag, nej, bara, jag är så himla nyfiken på just detta. Alltså, för du säger, jag vill inte vara en publikfigur, men nu har du liksom blivit det. Du har ju blivit det, Lisa, i med Young Royals på många sätt. Alltså, för jag tänker att när man väl når den här unga målgruppen, alltså tonåringar, så är det så starkt, alltså gensvaret. Det blir så enormt liksom. Och ja. Fans, alltså. Alltså, hur har det varit för dig?
Ja, men jag kan säga så här, tryggheten är att, tror jag, att ingen fortfarande skulle känna igen mig på gatan. De känner igen Omar och Edvin och liksom Malte och Nikita och liksom alla skådespelare, men de skulle inte känna igen mig, även om de känner igen mig när det står i relation till mitt namn. Och det är ju häftigt att så här, helt plötsligt ha ett namn. Det ger ju en annan sorts utgångspunkt som författare. Alltså så är det ju. Och nej, men framförallt har det väl bara gjort att jag har känt ett så här jättestor kärlek till typ att jag får göra det här, och att typ folk sitter och analyserar scener som man kanske har kämpat för att ha kvar, för att de är, det kanske inte jättemycket, det var en scen som jag såg att någon på Tumblr hade gjort så här värsta analysen av den här scenen.
Mm-hmm.
Och den var det i avsnitt 3 när Wilhelm har sagt till Simon att så här, men nu är det spoilers då, så om man inte har sett, pausa, kolla och sen kom tillbaka. Nej, men han har sagt till honom att men, det är den här föräldradagen är på väg att komma, och han har sagt liksom att men, vi glömmer den här kyssen, för jag är liksom inte riktigt så här. Och sen går han ut på kvällen i sin korridor och så ser han ett par som står och hon har liksom smygit in på killhemmet och är på väg därifrån, som bara står och hånglar lite längre bort vid en dörr, och han bara tittar på det och sen går han in på toaletten, tittar sig i spegeln och så dagen efter går han till Simon och säger, vet du vad, skit i det jag sa, jag ångrar mig, vill du stanna här i helgen liksom. Och den är en sån liten scen som liksom var nära att ryka, för att ja, men det är alltid liksom budget och det är stress och så här, vad berättar den egentligen, och det här var liksom en så här sex sidor analys av den här scenen som var så här, i den här scenen så, den är så vackert gjord, för han står där och han ser att det där är det som heteropar har, att de inte behöver de har inte det där filtret som man måste ha som queer person att hela tiden liksom alltså bara världen så här, och då kan jag känna så här, fy fan vad häftigt.
Men precis, för det synliggör ju någonting som alltså normalt sett inte skildras, och det är för dem som, alltså för en straight person som inte har den erfarenheten, så är ju inte det en viktig scen. Nej, men då är det ju så viktigt att det finns en person som krigar för det i redigeringen.
Ja, men precis. Och att säga någonting också då så här, bara typ balt med att ja, men jag vet inte, då får man typ en så här känsla, för ofta så jobbar man ju typ så här med att det är mycket, eftersom man jobbar med känslor så är man så här, känns det här rätt? Är det, alltså, typ, varför kämpar jag för den här grejen? Jag kanske inte riktigt kan sätta ord på typ vad någonting betyder eller vad någonting står för. Och sen så får man liksom rätt i att nej, men min magkänsla hade rätt. Just den där grejen är det som gör att vi förstår det här. Eller den där grejen kommer vi fatta. Vi behöver inte överförklara den. Eller så här, och då när den, alltså, i vanligt fall så ser ju folk typ är sjukt. Så har ju folk sett sånt också. Har skrivit alltså jag har fått så sjukt mycket fin feedback också från så här, ja, med kvinnor och icke-män i Sverige som liksom bara har haft gynekologisk cancer. Det är en jätteunderskatt, eller liksom, man pratar inte om det i samma extent som typ bröstcancer. Men det blir på den här skalan så blir man ju då också väldigt så här, vad häftigt att man kan göra någonting
som får den här typen av också bara typ konsten folk skapar, mm. att folk är kreativa, att det mm. gör att folk sätter ja. Sig och ritar någonting, aha, ja. Men då är du konstnären plötsligt, precis. Då har ni tagit över,
nu är det så mycket såhär ringa på vattnet grej.
Ja, det är precis. Skithäftigt, alltså verkligen, det är häftigt att se också som en, när man kommer från en generation som queer då, alltså att det enda som vi hade, eller jag hade när jag växte upp, var kanske typ en läkare i Tre Kronor som var lesbisk. Kanske.
Precis, kanske.
Och så var det någon som i någon scen som var, är din mamma lebba eller? Nej. Då är det ju liksom, då är det såklart, man förstår verkligen att det är jättestarkt med en sån scen. Mm.
Ja, och det är så här, behovet är så, det är så outtömligt och det kan göra så många såna här, liksom inte såna här utifrån bara den aspekten, men det kan göra så mycket stories som folk vill ha. Och också så här, vi ska inte underskatta att det är ju en väldigt stor portion straight publik som älskar den här serien.
Mm. Yeah.
Och precis som ja. De älskade Skam. Det är ja. Inte, det är inte det att man gör en story för en publik och sen är det bara de som ska tycka om det. Så mm. funkar det inte med målgrupper liksom. Men nej. Ja, jag brukar ha som en så här, sån, gör man en serie för någon eller om någon?
Mm.
Och jag gör alltid serier för personer, inte om dem.
Vi ska börja avrunda lite nu, men vi vill ju såklart veta vad du har på gång härnäst. Om du får prata om dig.
Ja.
Eller om du har något du kanske ska vilja.
Nej men... jag har två helt nya originalidéer som vi håller på att jobba med.
Mm.
Sen är det ju jättemycket frågor om säsong 2 om Young Royals och det får vi inte prata om.
Nej.
Så.
Men jag tänker så här, du sa i början, jag tänkte ju aldrig att jag skulle skriva.
Mm.
Hur tänker du nu?
Ja, att det här är det jag ska göra resten av mitt liv.
Mm. Det hoppas vi, verkligen. Mm,
verkligen.
Alltså, otroligt kul att ha dig här, Lisa.
Tack så jättemycket för att jag har fått vara här i min favoritpodd.
Tack! Vi ser fram emot allt som du tar för dig i framtiden.
Ja.
Tack
så mycket.
Kan du få dina fans att rita en tavla av mig och Emily?
Precis. Nej men gud, det roligaste är ju att man inser att det kommer sitta någon som kan svenska och översätta det till spanska. För det gör de ju också. De översätter allt vi säger.
Ja. Hola, por favor.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.